Vänner, då kör vi igång. Varmt välkomna till Tronspelet, Aftonbladets underbara Game of Thrones podcast. Vi gör en great rewatch och ser om hela serien från början. Och vi har kommit till ett av seriens absolut bästa avsnitt.
Igen.
Igen.
Jag trodde förra var det.
Okay, enligt dig.
Ja, men de här tre som vi har nu, de är en egen
del. Det är fantastiskt, ni hör hur laddade vi är.
Det är topp 10 allihopa.
Ja. För vi ska helt enkelt prata om säsongsavslutningen på säsong 4, The Children.
Ja, och det är ju då det längsta avsnittet hittills, så vi ska få se hur vi ska försöka.
66 köttiga minuter.
Ja, och det här är ju på något sätt avslutningen på första delen av hela serien, kan man säga. För att här nästan alla trådar som åtminstone liksom har spunnits i King's Landing sen för säsong 1 får ju nu ett sorts avslut liksom.
Ja, de sprids. Får nya avslut och nya
början. Ja, liksom, de avslutar första delen av serien och så tar de avstamp mot fortsättningen, kan man säga att det är. Så det här är ett av de stora nyckelavsnitten.
Ja. Och alla delar är liksom så otroligt bra. Det är det man känner också när man ser igenom det. Att, ja, men,
precis,
vi vill inte skippa bra, något tråkigt.
Sen liksom blir liksom nästa del också bra. Liksom. Ja. Det finns inga, nästan inga liksom tråkiga.
Inte en död sekund.
Nej, exakt.
Nej, jag håller med. Men Tove, take it away. Var ska folk höra av sig?
Ja, hashtagga oss i sociala medier, mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se eller ring in på vår finfina telefonsvarare 08 725 23 57. Ska vi göra dig nöjd? Ta avstamp i Castle Black kanske?
Ja, det är väl rimligt ändå. Jag tar min som norrlänning kan jag ta det här landskapet med snö och is.
Ja.
Nej, men det finns både bra och dåliga grejer här. Jon Snow går ju och knallar rakt in i Vildinghären och träffar Mance och sätter sig ner och ska prata om, ja, men shoot the breeze helt enkelt efter slaget. Och Mance är inte dummare i huvudet att han ganska snart inser att Jon är där för att döda honom. Men här kommer ju då den här vändningen.
Ja.
När de sitter där och man tror att Jon Snow ska bli kokad levande eller åtminstone bli bestraffad för sitt förräderi mot vildingarna, så kommer, tada, Sandra, Stannis.
Ja, och det, även om jag har sett det tidigare så var jag så här, men vad är det som kommer nu?
Ja. Liksom?
Det kom liksom världens här från två olika håll liksom, och bara,
de bara tar vildingarna i baken liksom. Unaware.
Ja, med en häst.
Ja.
Nej, men de krossar vildingen.
Vår favorit Stannis liksom tillbaka äntligen.
Ja, men det är ändå chockerande för att de just kommer från fel håll.
Mm.
Så att man bara säger, hur kom ni dit? Ni har ju inte gått igenom muren.
Mm.
Nej, men de fick ju liksom, tidigare i serien så började ju Stannis förstå att han behöver hålla muren mot vildingarna, att det sker hemska saker där och att det kommer en värre flodvåg efteråt. Så drar han upp dit med sina besittna. Ja, men här ser man ju att vildingarna, trots att de är så många, aldrig har lyckats liksom rasa den där muren eller erövra det norra landet, det är ju att de kan ju inte slåss. De har ingenting att sätta emot en organiserad här.
Nej, som dessutom har rustningar. Och...
ja.
Men visst är det snyggt bara när de kliver in här, Davos och Stannis. De kliver liksom ner som något helt synkat konståkningspar långsamt av från sina hästar och kommer liksom traskandes fram.
Ja, men de har lite pondus där.
Ja, och även om Mance har varit duktig som har liksom lyckats få ihop alla de här olika villinggrupperna, så är det liksom, man märker ju att det är klassskillnad här.
Ja.
Samtidigt som man älskar att Mance vägrar böja sig för den här träige kungen.
Ja.
Kung Stannis som liksom kräver att alla ska...
Jag tror det skedde en självbevarelsedrift. Skulle han knäböja så hade han ju somnat innan han orkar gå upp igen, för att Stannis är så fruktansvärt tråkig.
Ja, men här börjar han leverera lite grann.
Ja, det tycker du, ja.
Det är väl det roligaste vi har sett honom på de här säsongerna i alla fall.
Ja, men samtidigt känner man ju här, man lider ju med Mance. Alltså man förstår ju att Mance har ju ändå varit en, det är återigen en av de där karaktärerna man tycker om. Och nu ser det ju ganska mörkt ut för honom. Man förstår ju någonstans att han kommer inte gå och rädda.
Mm, men där är ju Jon Snow är ju framme och liksom ändå övertalar Stannis om att, ja, men Mance är bra att ha liksom... ta honom till fånga, döda honom inte.
Ja, jo.
Ja, och det är ju fint att han lyssnar på honom där eftersom han kanske inte gillade men respekterade Ned Stark.
Ja, och genom att liksom...
Så Ned Starks träighet också och dålig, hans, för att han var så dålig på att spela spelet, paying off.
Precis, och genom att börja prata om det också så slipper ju han själv knäböja inför Stannis. Mm. För det kändes som att det var på väg också. Man vill ju liksom inte knäböja inför Stannis. Man känner ju en fysisk motvilja mot det.
Två saker det som man ska komma ihåg om man ser den här serien första gången, vilket jag inte tror så många som lyssnar på det gör, men scenen när Melisandre spänner ögonen i Jon är ju en väldigt stor plantering inför framtiden. Mm. Och det, nu när man kollar den andra gången så får man ju lite rysningar, att man märker ju att här är något som händer, alltså det är någonting, det är en större utveckling som kommer bära frukt framöver.
Precis. Hon ser inte bara en het krullhårig kille utan hon...
Som hon vill bada med.
Mm. Exakt.
Ser inte bara en schysst frisyrförebild.
Hon ser något där. Ja, det är en väldigt snygg scen liksom, genom elden.
Ja. Ja, men den är väldigt vacker. Sen har ju Tormund och Jon pratar ju lite grann om Ygritte.
Fint.
Ja, men det är fint.
Lite känslosnack.
Ja, men det, jag tycker det är mysigt. Jag har ju sagt det att rent symboliskt, riktig kärlek är som att få tre pilar i kroppen och bli dödligt sårad. Då vet man att man är kär.
Det verkar Tormund hålla med om.
Tormund håller med. Han säger ju, hon pratade bara om att döda dig. Det är så jag vet att Ygritte älskade dig. Det kan väl alla i det här rummet skriva under på. Man har inte varit riktigt kär förrän man inte liksom har planerat att hyra en lönnmördare och skicka på den som lämnar det. Inte för att låta otäck, men så är det.
Det är en bra grej att hålla i talet på bröllopet.
Ja. Ja. Jag har för övrigt telefonnummer här, ni kan ringa till ja, nu inte vet jag. Johnny.
Typiskt torpednamn. Ja.
Conny Sonny. Ja.
Men Tove, eftersom du är så fruktansvärt påläst och den här podden spelledare, så får ju du gå över till nästa båge som är King's Landing. För nu jävlar.
Ja, men nu händer det verkligen saker nere i King's Landing också.
Ja.
Om vi börjar med bara här att The Mountain, han tog ju ändå lite skada så att säga efter hans duell med The Red Viper of Dorne. Och det är ju kul här med The Viper. Han blev ju huggen i bröstet. Och Oberyns grej är ju att han har Manticore-gift på sina vapen.
Ah.
Vilket lite kan förklara det här, att man blir så sur för att han ska hålla på att tvinga fram en bekännelse och inte bara mördade The Mountain direkt i den här duellen. Ah. Men det är ju för att han vet ju också att han kommer ju dö, för att han har ju redan förgiftat honom.
Ja, just det. Ja, det har jag inte tänkt på.
Att han vill att han ska få en utdragen och plågsam död istället för en snabb och skonsam.
Och det här som, ja, Qyburn får ju då, han ska helt enkelt få leka Frankenstein med The Mountain. Vilket vi kommer få se lite intressant om i framtiden.
Det är obehagligt scen när han börjar med sina vätskor där och börjar pumpa in. Man inser ju att det här kommer ju inte sluta väl. Och framförallt så inser man att den där jäveln kommer ju vakna igen och vara ännu värre.
Och det är roligt också hur han, Qyburn, är den enda som inte har liksom någon slags skydd för lukten. Cersei och...
Ja, för han ligger ju och ruttnar där på
ett bord. Ja, precis. Liksom. Cersei och Pycelle har ju någon slags... håller för någonting för munnen för att det luktar så jävligt. Men Qyburn, han lutar sig närmare. Han är riktigt... Ja, han gillar att pilla med lik.
Ja. Ja.
Och här var det ett fun fact också att vad han nu heter... Halvtorbjörnur islänning.
Islänning Nursson, världens tredje starkaste man.
Exakt, att han var tydligen så jäkla trött från sina stuntscener som han hade spelat in dagen innan. Så han var helt enkelt bara helt utslagen och ligger och sover.
Och snarkar.
Och snarkar, så att de ibland blev tvungna att väcka honom för att han dränkte Cerseis dialog med sina snarkningar.
Avslappnad kille ändå.
Ja. Han sover lite var som helst.
Ja, precis. Sov under inspelningen av...
Ja, det är schysst att hova in cash medan man sover.
Ja, precis.
Men det där är ju bara ett förspel inför själva huvudakten, det här är ju, precis, kan man säga.
Och det finns ju flera huvudakter. Cersei står upp mot pappa Tywin.
För första gången på riktigt.
Ja, och bara vägrar gifta sig med Loras Tyrell för att hon kan inte överge sin son. Och redan här börjar hon ju hota om att bränna ner saker.
Mm-hmm. Mm, bränna ner familjen eller,
ja,
eller bränna ner huset, kallar de det, House of Lannister.
Exakt, och det gör hon ju lite metaforiskt när hon faktiskt säger att arvet är förstört, för att det är, hon bekänner till pappa Tywin att hon har legat med Jaime. Mm. Under hela tiden. Det är snyggt att Reigns of Castamere spelas lite långsamt.
Låten som spelas under, ja, Red Wedding.
Ja. Ja. Everything they say is true about Jaime and me. No. Your legacy is a lie. No. I don't believe you. Yes, you do.
Det är ganska otroligt att han inte har fattat det, kan man ju säga.
Han har nog fattat det, men ja, det är nog bara en sån där att han inte vill tänka på det. Alltså det är en sån där självbevarelsedrift hos honom.
Ja. Förträngning.
Förträngning kan jag säga. Ja,
det jobbar vi mycket med.
Ja, livslögner, det är den enda vän vi har här i världen. Kärlek är bra.
Ja, men sen då, okej då. King's Landing-klimaxet. Tyrion strikes back. Mm.
Ja, han det, Varys visar sig vara hans bästa vän i slutändan. Varys och Jaime hjälper ju honom att fly. Men han har ju en oplockad potatis med sin far. Jag fattar inte det, för han är ju en gång. Men någonstans så vet han någon lundgång upp i tornrummet. Vad är det som får honom att gå dit?
Jag läste någonstans att det finns en jättelång väga förklaring till varför han tros kunna det här.
Okej. Okay.
Att många, många avsnitt bakåt så har Varys ger honom en karta innan Battle of the Blackwater.
Oj.
Med så här är alla gångarna under tornet, för att Targaryens, när de byggde det här, så hade de ju byggde de in massa lönngångar för att kunna fly. Och han har redan fått det här av Varys. Men i böckerna så så kommer han faktiskt till Varys och så får han förklara en krånglig väg.
Ja, det är ändå ganska överraskande den har. Det är en väldigt fin kram man har, det avskedskram med Jamie. Där de håller i varandra rätt länge innan de så här, ja men ger iväg nu liksom. Ja. När han väntar där och bara, nej, jag ska nog inte dra än. Jag har liksom någonting jag måste göra först.
Precis. Man ser hur bestämmelsen i ögonen.
Ja, och sen går det ju käpprätt åt fanders för honom. Det här kommer väl det som
hans hjärta krossas ännu lite mer.
Ja, men det är väl det här som slutgiltigt knäcker Tyrion.
Ja.
Mm,
han hittar tjej i sin pappas säng.
Som dessutom då tror att det är pappan som kommer in och använder samma smeknamn på dem.
Mm, mitt lejon.
Ja.
Och ja. Man får visa sig
snabbt, liksom. Ja.
Tywin sitter ju på muggen. Ja, mm, det är tydligen väldigt tjocka murar där på muggen.
Nej, för han inte hör det här.
Nej, jag vet inte, vad gör man för att fördriva tiden på muggen? Man har ju ingen tidning att läsa.
Liksom.
Han
inga kanske, iPhones.
Han har tydligen väldigt hård i magen, han ska inte bara gå och pissa. Han är borta tillräckligt länge för att tydligen ska kunna strypa sig. Mm. Vilket han gör i en obehaglig scen. Lite dubbel också, alltså det är ja, samtidigt, man
än
förstår
en
gång, varför,
kärlek och hat.
Ja, man förstår ju varför han går till såna handgripligheter, men det är ju inte, det är inte politiskt korrekt TV vi sitter och tittar på.
Nej.
Och sen så tar han väl den snygga detaljen att han plockar ner Joffreys fina armborst och knallar bort till muggen där pappa Tywin sitter och försöker dölja sina ädlare delar för sin son. Ja, Tove.
Ja, de börjar ju ha ett litet fint samtal här där Tyrion bara helt enkelt är jäkligt trött på att pappan har önskat honom död sedan han föddes. Varpå man får kanske ett av de bästa Tywin Lannister-citaten någonsin med att you refuse to die, I respect that. Det är det enda snälla han har sagt till sin son någonsin.
Och så säger han, så kallar han tjej för hora.
Ja, det skulle han inte ha gjort.
Nej, säger han det två gånger så kommer det hända saker. Och sen så dödar Tyrion sin egen far. Väldigt Shakespeare.
Ja, verkligen. Ja. En Lannister håller alltid sitt ord.
Precis, man får inte komma med tomma hot.
Nej.
Men en väldigt bra scen. En logisk slut också på bågen om Tywin och Tyrion. Och sen när han flyr med det skeppet som Varys har ordnat till honom, så ringer ju klockorna. Och det är ju också i Blackwater. Så har de ju väl en dialog om det, Varys och Tyrion, att när klockorna ringer så är det aldrig någonting bra som har hänt.
Nej, det är antingen någon som har dött eller så är det bröllop.
Ja, och det är väl ungefär samma sak.
Ja, typ. Ja, och jag tycker ändå man ser på Varys liksom, han ser, det ser ändå ut som att han är lite, tycker det ska bli lite tråkigt att lämna King's Landing. Mm. Eller han ser liksom lite uppgiven ut när han sätter sig där bredvid sin låda.
Ja, absolut. Sen, man tolkar ju det som att han kanske ändå var på väg tillbaka till King's Landing innan han hörde dem där. Bara känner att nej, nu kommer det, ja, nu blir det för farligt liksom här, och han kanske också vill satsa sina liksom pengar på någon annan häst, om man säger så.
Eller drake.
Ja. Ja, men här börjar väl kanske man ana att Varys också har en större plan med allting på något sätt. Precis som Littlefinger har. Och det är ju det som ju är avstampet mot framtiden på något sätt.
Yes.
Men det finns också en båge som är om Bran som ju har lyst lite med sin frånvaro under sången. Han gör ju det med jämna mellanrum. Bran, trots att han förmodligen är nyckeln till allting i slutändan. Men här är väl också så, har jag för mig, att om man har läst böckerna så hoppar det här avsnittet om Bran fram. Alltså man kommer längre fram än böckerna där. Kan jag ha fel eller är det rätt? Eller kanske jag kanske har fel. Ja, skitsamma. Men Bran.
Ja, de kommer ju fram till det här trädet. Det här röda lysande trädet.
Ja, som de har sett i sina visioner.
Och Jojen mår ju rätt dåligt när de närmar sig där. Han verkar ha feber och var liksom lite på upphällningen. Han är lite blek, han är lite svag. Och de är ju liksom väldigt nära det där jävla trädet när de får lite oväntat besök av någon slags skelett whites.
Ja, vad är det för någonting? För det här påminner om en gammal film som handlar om någon grekisk tragedi, om det är Oidipus eller någonting. Som jag såg när jag var liten, så kutar de kring ungefär lika löjliga skelett med svärd och slåss mot människor.
Ja, men de har ju sagt,
jag kände bara att
de har ju sagt att de är inspirerade av Ray Harryhausens Jason och Argonauterna från 63.
Ja, men det måste vara den. Det måste vara
med
den.
Deras skelettkrigare. Det var liksom en slags...
Jag kände bara att det var som en klassisk skräckfilm, alltid när liksom hand kommer upp ur gravsten typ.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men det är inte det. Däremot så blir de är inte så otäcka. Ja, Bran mind rapar, alltså han järnvåldtar Hodor igen och försöker rädda Biffen. Men det är ju väldigt otäckt sätt, återigen, som Jojen dör. Det är en lite sådär slapp skeletthand som bara hugger honom.
Ja,
några
som man tror att det skelettet är dött. Ja. Dött igen.
Och sen kommer ju The Children.
Äntligen!
Ja, men de kastar eldbollar och räddar dem lite grann. Och visar dem in i trädet.
Som är en magisk grotta under.
Ja, precis.
En magisk grotta med en gubbe som har vuxit in i grenverket, kan man säga. Han har suttit där ett tag.
Jättegärna.
Jag kommer ihåg när man såg det första gången att wow, det här var häftigt, men man får ju inget mer av det. Men det är fortfarande lika mystiskt vad
man
är.
Nej, de pratar ju bara lite grann om att vi, The Children, var ju före The First Men och sådär. Men det blir inte jättemycket mer information än om dem.
Precis, det får vi nog vänta någon säsong.
Men det är ju den unge Jedi-riddaren Bran som ju har träffat sin Yoda, kan man väl säga. För nu ska han bli utbildad och bli en treögd korp. Och han får då veta, kan jag gå igen? Nej, men du kommer att få flyga. Bingo!
Men ändå, man hinner se besvikelsen. Det blev inga ben.
Och sen kan man ju notera också att det är inte Max von Sydow som sitter i det här trädet.
Nej.
Som är ju spelar när Three-Eyed Raven senare.
Nej.
Det här är bara någon random jättegammal gubbe.
Ja, precis. Det
och inte för att spoila, men nej, han kommer väl vara där i det där trädet i två säsonger, Bran. Han försvinner fullständigt från nästa säsong. Det kan vi redan säga nu för er som inte säger. Så ni kan släppa den här tråden i 10 avsnitt minst.
Ja, men det är ändå en häftig scen det här. Som man ändå tänkte att ja, men det här blir spännande. Och sen bara, vad tog
du vägen? För nu börjar ju liksom, som vi sa i början, att det är lite av ett nytt kapitel. När han har nått fram till det här som har varit hela hans resa.
Och exakt, och apropå avslutade kapitel. Arya och The Hound. Och här får vi en strid som heter duga.
Ja, det här gillar jag.
Det här är inte för lång strid för dig.
Nej, det här var perfekt lagom. Och lite slapstick aktigt. Ja, Pod och Brienne lyckas ju av misstag springa på Arya och hunden.
Som man ju gör.
Ja,
man går
när man
i en hel
går
säsong och virrar där bland buskar och snår. Och helt plötsligt så bara, medan hunden sitter och bajsar, så träffar Arya äntligen Brienne.
I och för sig är det väl inte helt orimligt eftersom båda har liksom varit i närheten av The Vale.
Ja, de var väl båda på väg dit. Men ändå.
Det börjar ju ändå fint där att Brienne och Arya har en lite härligt snack i början.
Ja.
Om hur det är att vara tjej och vilja fightas. Men inte få det för sin pappa.
Får bonda lite över det.
Ja, precis. Och man ser att de gillar varandra egentligen.
Ja, även om Arya känns lite misstänksam. Liksom. Och sen kommer ju... Brienne avslöjar ju då vem hon är och att hon ska rädda Arya som inte riktigt behöver räddas. Och det är ju fint att hunden steppar upp igen som liksom the protector of Stark-barnen.
Ja, men han är ju ute efter pengarna.
Ja, men är det bara det?
Jo, men det är det ju.
Ja, för man undrar ju, vad är han på väg nu? Liksom, vem ska han få pengar av egentligen?
Ja, någon ska han ju sälja henne till. Och sen är han ju inte så snäll. Han tror ju att Brienne är en lätt kaka att äta. Mm. En liten cookie som man kan mumsa i sig. Och han vill alltid ha valyrisk stål också.
Och det är väl också när han noterar att det är liksom ett vapen från Lannisters. Som man ser att Arias liksom...
ögon smalnar av.
Ja, precis. Då är ju verkligen Brienne på hennes shitlist igen.
Ja.
Från att det varit någon slags.
Men sen kommer ju den här episka fighten.
Ja, alltså vi har knytnäve i pung. Vi har fittsparkar. Vi blir klubbade med stenar och välta från klippor.
Och avbitna öron eller kinder har vi och sten i huvudet.
Ja, det är så mycket.
För de håller ju på, det är ju liksom inget vackert slagsmål. Det är inget virtuoser som drabbar oss. Det är ju två sluggers.
Nej, det är ingen water dancing.
Nej. Och sen går ju Brienne bärsärk som det gamla klassiska vikingaknepet och verkligen liksom pucklar.
Köttar på.
Ja, och det är ju också så där, det är lite som Jons huvud mot skruvstädet där eller i fighten om väggen, att inte hans ansikte ser ut som Oberyns efter att han mött The Mountain är ju väldigt konstigt, men Brienne vinner ju.
Ja.
Fantastiskt.
Det känns härligt.
Och Arya får leta upp trasorna av hunden och vägra döda honom.
Ja, det blir inget mercy kill där, utan hon är ju bara iskall, och hur mycket han än provocerar henne och säger att han vill våldta, önska att han hade våldta hennes syra.
Då hade han ändå haft något fint minne i sitt liv, vilket ju är också så här, ja, men man tycker, ja, det är hemskt, samtidigt så tycker man lite synd också om hunden.
Ja.
Han har inte haft det så.
Han har inte haft det så lätt.
Nej.
Nej, ja, verkligen inte.
Om det hade varit det finaste minnet någonsin.
Sen får ju Arya äntligen ha en ganska så här triumfatoriskt, det är hon som avslutar hela fjärde säsongen genom att komma till en hamn, erbjuda någon en det här myntet hon fick av Shaken Hagar och säger de magiska orden Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Och sen sitter hon på en båt på väg mot Braavos.
Ja. Och så, new beginning.
Precis, nu är hon liksom sin egen herre.
Ja.
Ja, den är pampig. Ja. Jag gillar den. Den är ju klyschig som få, men den är härlig.
Liksom. Ja, men hon är ju ändå, hon gillar ju äventyret liksom.
Ja.
Och nu får hon be sig ut och se världen.
Och här tror man väl att hunden är död.
Ja.
Ja. Mm. Keep that thought. Ja, till alla som inte har sett den. Pliktrapporteringen är ju inte lång den här gången, Sandy.
Nej, det är väl... Danny fortsätter ju hålla sina såna här... ja, men att
lyssna på folket.
Ja, exakt. Folket får komma och säga vad de har för problem, så ska hon liksom
lösa
det och styra liksom. Och då är det någon som kommer och visar upp sitt lilla barn som har grillats av Drogon eller någon av drakarna.
Ja, det är Drogon. Ja. De andra drakarna här håller väl sig ganska lugna fortfarande.
Så då fattar jag ju att men nu kanske måste hålla liksom bättre
hålla
koll
på.
Ja, men det är enda gången man... Det säger lite mycket om storybågen om Danny, som ju bara pågår där nere.
Mm.
Alla andra bågar i det här avsnittet har pampiga, fantastiska slut. Danny låser in två bångstyriga, skrikande drakjävlar och står och grinar liksom. Och sen när det är över, det är det enda som händer.
Mm. Ja, men det är ändå det är lite fin scen. Det är drakar och det är liksom det här...
Och då ömmar era hjärtan när två såna här dataanimerade ödlor står och grinar efter mamma.
Jag fick direkt samma känsla som när jag trycker in mina katter i deras transportbur om man ska åka någonstans.
Jag trodde du skulle trycka in mina katter i mikrovågsugnen.
Ja, men det är någonting hemskt med djur i bur och djur som är fångade.
Det är så mörkt.
Man vill att de ska vara vilda.
Mm. Ja, jag har noll sympati för de där drakarna. De har ju varit helt odugliga hittills.
Ja, men plus att det här är lite som liksom temat. The Children syftar väl förmodligen på att vi fick träffa The Children i det här avsnittet. Men det är ju också
gissa.
Lite av föräldrar-barn relationen. Och det här är ju hennes barn.
Mm.
Ja, på ont och gott.
Ja, samma sak som hela alla Tywins liksom, uppgörelser med sina barn.
Men som sagt, en fantastisk säsongsavslutning. Den här säsongsavslutningen slås ju inte förrän i säsong 6.
Ja. Mm. Nej, för att jag som sagt som var det var ju absolut, det var inte så att jag var besviken på förra avsnittet. Eftersom vi vet att deras...
Jo, det var du.
Okej, lite grann. Men de brukar ju alltid pika då i avsnitt 9. Men här tycker jag verkligen att 10... Shit alltså. Så jävla bra.
Ja, men alla delar. Ja, men, kanske lite dipp när Danny kommer in. Men ändå liksom alla delar är väldigt starka.
Ja,
och det som sagt. Gör det pekar som en välvässad spjutspets mot framtiden.
Mm.
Och sen börjar säsong 5. Som inte alls tror blir det man tror faktiskt.
Men ändå en väldigt bra säsong, ja. Kan man ju sammanfatta det.
Ja, säsong 4 är.
Mm. Ja, det är ju en av det är nog min favoritsäsong hittills. Jag tycker nästan inte ens att säsong 6 slår den. Den har vissa stunder som är bättre än den, men som helhet tror jag det här är den mest emotionellt dränerande säsongen liksom.
Det är Tyrions starka säsong och det är Jon och Ygritte och det är...
Och som sagt, det är ett litet farväl till gamla. Mm. Och det är också ett farväl, det här börjar väl farvälet också till George R. R. Martins originalböcker, att nu börjar de trava vidare och då är det inte alltid lika välskrivet, men det kan vi återkomma till när vi går in i säsong 5.
Yes.
Det är väl dags att blåsa i mitt favoritdjur, hajen. Spoilerhajen. Så alla som inte vill veta nyheter om säsong 7, sluta lyssna när de hör det här.
Jävlar, satan. Rakt i ditt eget öra, det var ju smart. Ja, jag vet inte om vi ska kalla in sjukvårdare här till...
Va?
Kalla in sjukvårdare här nu till...
Va?
Ja, lomhörd...
Walk it off.
Marcus, ja.
Sen du, vi har fått mail.
Ja, från Ann som skriver: hej, tack för en bra podd. Alltid lika kul att se den dyka upp i poddflödet. Ni pratade om spinoffer. Jag skulle vilja se en parallell spinoff som liksom touchar originalserien emellanåt. Då med karaktärer som är med lite grann i originalet. Till exempel, vad gör Gendry den ute och ror?
Ja. Det vill vi också veta.
Ja, precis. Hela rodduren liksom. Det kan ju bli en spinoff eller äventyr han råkar ut för på vägen. Eller kanske om någon som är helt oviktig i originalet men som kan visa sig ha haft ett riktigt spännande, intressant liv som har påverkat riktningen på originalet. Sen ett önskemål. Nu är vi så vana att spoilerhajen innebär snack om senare befintliga säsonger och skvallra om inspelningsplatser etc. Skulle ni framöver komma över något som kan spoila säsong 8? Snälla förvarna lite extra om det. Kör hårt, Valar Morghulis, och kram på er från Ann.
Valar Dohirisan.
Ja, men det kan vi väl tänka på då. Om
det kommer måste vi hitta ett nytt pipdjur?
Ja, vi får hitta någon annan, en elefant som står och trumpetar, ja. Som man verkligen... Jag kan ta hit en något blåsinstrument.
Det är ingen av oss som känner någon barn som vi har.
Nej, xylofon. Men det, problemet här är ju säsong 8, det läcker ju nästan ingenting om säsong 8. Eftersom det är ingen som vet någonting.
Ja. Nej, de har väl, verkar väl inte som att skådespelarna har fått manus än.
Vad man så vidare om inte bara har mindfuckat oss och så har de spelat in lite parallellt, för det gör man ju ganska ofta.
Ja, men jag vill läsa någonting om nu att de har i alla fall börjat casta statister i Irland, så att de är liksom ändå på gång med produktionen. Men absolut, vi får tänka på det. Att
däremot är hon absolut, det här hon säger om Henry, det är absolut, jag vet inte om jag vill ha en spin-off om Henry när han sitter ute och ropar ett hav i några säsonger, men man och jag tror också att Henry, det kommer förklaras i säsong 7 vad Henry egentligen har gjort när han har varit där ute med sin båt.
Jag vet inte om man ska, jag kan bara hinta lite grann och säga att jag har ju råkat börja spoila för mig själv eftersom jag numera är i bok 5 på min läslista här, och han dyker upp.
Ja, han kommer tillbaka helt enkelt. Yeah. Ja, men det är för tydligt.
Han kommer inte ha rot konstant.
Nej, han har en lite trevligare Game of Thrones barnvärld, Game of Thrones liksom Hot Pies värdshus.
Ja. Det är liksom eller Bronn, the origin story.
Nej, men alltså Hot Pies värdshus tror jag. Det liksom kan vara så här fantasyversionen av Hem till gården. Det händer ingenting, men han bakar jävligt mycket paj. Det har varit gott.
Lite som tutorial how to train your dragon.
Lite som början av Hobbit.
Nej, men sen har vi den där storyn som jag är så fascinerad av, som inte alls kommer, förmodligen inte vara med i tv-versionen. Det är ju att Catelyn Starks spöke som går omkring och avrättar Lannisters. Det hade ju väl varit
Lady Stoneheart.
Lady Stoneheart, ja. Det skulle kunna vara en bra spin-off. Om inte hon dyker upp nu på slutet.
Kanske lite mer om Oberyns liv.
Men här har du Oberyns unga år.
Young Oberyn.
den kommer ni hitta.
Som Young Hercules.
Ja, precis.
Kommer ni hitta på Pornhub, den, den filmen. Har jag hört att det finns en sajt som heter. Vad heter hon nu? Men du har ju en liten semispoiler för säsong 8 nu.
Ja, men kanske. Man vet ju aldrig riktigt hur mycket de ljuger i intervjuer. Men Ian Glenn, som spelar Jorah, har hintat lite om att han kommer överleva säsong 7. My end may well be close, but so far I'm doing okay, säger han. Han mår bra.
Ja, det hoppas jag verkligen gör i verkligheten.
Jag kan översätta engelska.
Ja,
sen har han väl också...
Men han har sagt något annat här också, ja.
Ja, han har pratat lite grann om sin gula tröja i Vanity Fair. Att han vill, ni vet den där fina
tips
skjortan
från,
han har.
Tips liksom, från Jorah.
Lite lågt skurna. Att han har blivit väldigt fäst vid den. Det kändes som att den tillhörde Jorah. Den känns bara väldigt rätt. Ja, och sen har vi pratat lite också om att han, om man är rädd för att dö i serien. Och att han är rätt orolig, för det är en väldigt high death rate i serien. Det kan man ju
säga. Ja, och det är nog många som kommer gå åt i de kommande säsongerna, kan man ju misstänka. Ja. Och Sir Davos, han är trött på spoilers.
Ja, precis. Liam Cunningham, skådespelaren, som är lite sur på att de har väl, det har ju varit till och med drönare som har liksom cirkulerat över inspelningen för att fota. Nej, det är inte liksom...
Aftonbladet har inte betalat för att köpa in drönare och skicka dem till Spanien.
Nej, jag tror det finns väl några drönare här, men jag tror inte de är... Vi har inte skickat dem så långt.
Nej.
Ja, han tycker det är they're lowlifers, säger han.
Lowlifers?
Ja, precis. Att allt infiltreras, det är fruktansvärt.
Mm.
Ja, men det är väl lite tråkigt att bli spoilad ibland också. Även om man vill ju ha info, men man vill ändå inte ha det.
Ja.
Nej, man vill ju bli överraskad. Det är, det är ju faktiskt så det är. Man vill bli väldigt överraskad av säsong 7. Det kommer nog bli, men inte när det gäller allt. Det tror jag är omöjligt. Men i alla fall, ska vi lägga den här säsongen åt sidan och ta oss an.
Rest in peace.
Ja, nästa vecka så börjar vi på säsong 5. Och då har vi inte speciellt länge kvar. Eftersom säsong 6 har vi ju redan täckt in och spelat in.
Vad ska vi göra då på våra dagar?
Ja, men då börjar vi bygga ännu mer. Snart, då är det snart dags för den nya säsongen och då blir det åka på riktigt.
Ja, jäklare mig.
Då blir det förhoppningsvis en riktigt ståtlig isdrake.
Mm. Mitt i juli.
Mitt i juli kan inte bli bättre.
Så får ni känna av vintern. Hör av er till oss. Maila på tronspelet@aftonbladet.se. Hashtag oss i sociala medier. Och ring oss på 08 725 23 57.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.